Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Investpodden.
Hej och välkomna till Investpodden med
Ronja
och Ted.
Dagens gäst är Marcus Skinnar som blev oerhört uppmärksammad när han 2014 tillsammans med Gordon Wu köpte JC Jeans Company från börsbolaget RMB. Nu driver han en gravstensfabrik i Kina och idag är han här och delar med sig av sina erfarenheter som entreprenör och hur det är att vara verksam i Asien. Hej Marcus, välkommen hit.
Hej, tack.
Hej. Ditt namn blev ju känt då du tillsammans med Gordon Wu köpte JC Jeans Company från börsbolaget RMB. Men var det din första kontakt med Kina?
Egentligen, alltså just själva RMB-affären så var det ju jag tillsammans med Gordon Wu då som ville köpa upp RMB. Så det utgick från Kina. Gordon har jag känt, eller en bekant till mig sedan länge. Där vi har många gemensamma vänner då i Kina.
Okej. Okay. Så när var du i Kina för första gången?
Jag var i Kina första gången 96 och pluggade kinesiska i Beijing University.
Jaha, okej. Okay. Så du började med att du pluggade där alltså?
Då måste jag bara ställa en fråga. Kinesiska är inte bara ett språk, antar jag. Det finns olika dialekter. Läste du flera eller läste du ett? Eller är det ett kinesiskt språk? Hur fungerar det?
Det finns ett allmänt språk som heter mandarin eller potongshuala. Det allmänna språket som man pratar över hela Kina. Som okay. är det som går, som man pratar på universitet och tv och allting.
Det officiella liksom.
Ja, man kan nog nästan betrakta det som engelska i Europa fast ännu starkare. Eller svenska för 70 år sedan när man hade massa dialekter överallt i hela Sverige också.
Okej. Så nu, du har ju jobbat väldigt internationellt i din bakgrund. Du sa att du har handlat med Italien och du har varit i Storbritannien och i de mer ställen. Och så Sverige såklart, Kina.
Alltså det blir egentligen nästan alla affärer har utgått från Kina hela tiden. Så att när jag har handlat med Italien så har det varit då att jag skickat material från Kina till Italien.
Okay.
För det mesta då. De flesta utav affärerna. Så allting har utgått från Kina till eller från Kina.
Så hur kom du på att börja, du är ju en entreprenör, så hur kom du på det här med gravstenar?
Just gravstenar.
Då. Jag tycker det är fantastiskt för det. Ja, det är jättehäftigt.
För det är ju det du gör idag.
Antagligen är en av många om jag känner
dem rätt här. Jag har ett företag som gör gravstenar där vi då har en fabrik i Kina och även då en fabrik i Estland och sen så gör vi gravstenar för svenska marknaden också då holländska marknaden och lite i Estland och sådär. Det var egentligen så att jag gjorde mitt examensarbete, jag pluggade i Lund, om strategic change in mature market, svenska gravstensbranschen. Och sen blev jag anställd som trainee på IKEA och blev placerad uppe i norra Kina som inköpschef. Och såg då att det var väldigt, väldigt, alltså var väldigt låga priser på sten i förhållande till de priserna som jag då hade märkt när jag gjorde mitt examensarbete. Och hoppade av IKEA och startade igång ett företag då som exporterade sten, då bland annat gravstenar. Men då var det mycket byggmaterial också. Nästan i början av, alltså 99 år, 2000, 2001, precis när det var jungfruligt kan man väl säga. Det var ingen annan som hade på med det. Så nästan alla stora projekt i Sverige levererar vi till. Alltså Södra länken, Kista centrum, Kista Science Tower, Halvahammar, Sjöstad och så vidare. Men, alltså, var kinesiska nu.
Det där kunde du ju inte veta från början. Jag tänker att trainee på IKEA var ju jättehäftigt. Alltså det var ju en kanonposition. Och du riskerar det och hoppar av för att starta ett bolag i Kina. Det är ju jättehäftigt. Hur tänkte du då och framförallt vad sa mamma?
Alltså grejen är väl egentligen alltså när man pluggar, jag har alltid, alltså under universitetstiden så har jag alltid drivit eget, alltså jag har haft under somrarna och sånt här, haft olika typer av verksamheter då som så att det här var enda riktiga jobbet jag har haft, det jag jobbat för någon annan och jag var väl inte så förtjust i det, får jag väl säga. Det är en väldigt bra skola, för att jag får jobba med alla olika delar då inom IKEA. Och IKEA är ju duktiga, men det passar väl kanske inte just mig att veta vilken lön man kommer att ha ett antal år framöver. Mm. Det är väldigt, väldigt svårt.
Du vill hellre jobba för, vet inte ens om du har råd att betala hyran, men det finns en uppsida som kan vara ganska häftig.
Ja, det låter som mitt skådespelarliv.
Jag tror gemensamt med mig och många entreprenörer, det är nog det att det inte går att jobba för någon annan. Alltså det är inte en fråga om att det, det blir nästan panikångest. Det går inte. Alltså jag hade kunnat fått vilket jobb som helst inom IKEA, jag hade inte tagit det. Eller i något annat större bolag som helst. Att liksom sitta som en kugge i hjulet är inte särskilt roligt.
Nej, det passar inte i din personlighet och vad du tycker är kul.
Nej, det gör det inte. Det gör det absolut inte. Sen är det ju så att jag menar, är man entreprenör så kan man ju se en möjlighet och göra någonting åt det. Man behöver inte ens vara särskilt duktig på det, utan man har bara sett den möjligheten och lyckas så att säga göra någonting utav den. Och då är det ju väldigt bra. Menar man som anställd så måste man ju prestera hela tiden.
Ja.
Du sa en keyword där, så här, som entreprenör behöver man inte ens vara så duktig på det. Hur ska man tänka som investerare om man träffar en entreprenör som säger så här, två scenarion. Det ena är att ja, men vi ska använda en fabrik i Kina eller vi ska starta en business i Kina. Mm. Hur ska man tänka då som investerare? Är det väldigt smärtfritt i Kina? Är det jätteenkelt att pyssla med fabriker och göra business där? Eller hur är det?
Alltså, jag tror att det är stora strukturella skillnaden mellan Kina och Sverige. Man måste tänka på att Kina är ett entreprenöriellt, eller hur man nu, entreprenöriellt land. På det sättet att för varje fabrik man har så har man så är det liksom 100 stycken och de är helt olika stadier på hur duktiga de är. I Sverige så levererar ju fabriker produkter, och har man en fabrik och är relativt framgångsrik så vet man vad man håller på med. Medan, och så är det väl generellt sett i Europa, medan i Kina så kan du ha en som inte har en aning om vad den gör. Den har precis kört igång det. Den kan hålla på med mjölkförpackningar och vet inte mer än vad du och jag vet om mjölkförpackningar, men den kör liksom, den börjar till den nivån att den har betydligt mer resurser då än kanske svenska, har större volymer och är då betydligt bättre. Men det gör att man har en helt annan process att gå igenom. Man vet inte. Det man vet är att 99% är skit och 1% är bra. Alltså 99 kanske, men liksom 99, någonstans där. Liksom.
Man behöver besikta den själv för att vara säker på vad output blir här eller vad kvaliteten blir, låter det som.
Ja, det måste man definitivt. Och sen måste man också... definitivt. Ja. Och sen måste man också räkna med att allting man överhuvudtaget kan fantisera ihop kan gå fel, kommer gå fel. Såvida man inte då eventuellt hakar på alltså om man lyckas få tag i en fabrik, om man skulle säga man håller på med trämöbler och man lyckas få tag i en fabrik som då levererar till IKEA eller Mio. Och man vet om att de gör det och vilka typer av möbler de gör, om man hakar på en liknande typ av möbel så kan man då kanske räkna med att det fungerar. Sen så finns det ju naturligtvis, går man till de här företagen som gör, om man vill göra telefoner, om man gör till dem som gör iPhones, om de skulle ta ens order, vilket de aldrig skulle göra, så är de självklart jätteduktiga. Det finns ju ingen som är bättre än vad de är. Men om man är liten entreprenör och kommer igång i Kina så inte har enorma volymer, så får man nog räkna med till allra största sannolikheten så får man en riktig skräpfabrik. Och ställer man sig bara pekar på en fabrik så är det du kan lika gärna be folk om pengar på gatan eller någonting. Alltså det finns liksom inte. Det kommer gå till helvete.
Finns det någonstans att vända sig då som man någon samlingsplats där man kan få hjälp för att hitta eller, rätt?
Hur gör man,
om man är svensk?
Kontroll.
Ja, precis. Eller finns det någon myndighet eller någonting?
Nej, alltså det tror jag inte. Alltså jag vet, exportrådet och de här hjälper ju till lite grann. Men alltså i allmänhet är det väl så att, för det första, enligt min erfarenhet, de som jag har hjälpt, har jag inte hjälpt. För det spelar liksom ingen roll hur mycket jag säger att det här kommer gå till helvete. Alla tror att det är mycket enklare än vad det är.
Mm.
Så att jag vill liksom inte ens ta de uppdragen för att alla, du fattar inte, det här är så himla enkelt. Ingenting kan gå fel. Okej, vi får se då.
Du har sett allt.
Ja, och sen 2 år senare så kommer de. Det gick fel och du skulle sagt ännu mer. Det går ännu mer åt helvete. Och efter 2-3 år så har de ju lärt sig. Så att man får nog...
En inlärningskurva där kanske man får räkna med.
Det är lite som en J-kurva där som vi tänker.
Ja, det är en inlärningskurva. Alltså det enda rådet jag kan ge alltså till någon som fabrik eller företag, det är ju att ta en person, alltså gärna någon... faktiskt europeisk så att man inte blir lurad då, så att det finns ett socialt samband någon man känner som har varit i Kina länge.
Mm.
Som man i alla fall inte råkar ut för de allra värsta missarna. Så man kan ju ta någon som har jobbat för alltså IKEA eller...
Något svenskt bolag i Kina, och
det räcker, men de behöver inte vara jättebra. Nej. De behöver bara känna till lite grann liksom, att inte gå på de allra största fällorna från början. Liksom. De är rätt klassiska.
Det här leder oss ju lite in på det här med vad är de stora kulturella skillnaderna mellan Kina och Sverige i affärsperspektiv?
Ja, och jag tänkte i samband med det också, du sa det, ett socialt sammanhang. Är det viktigare i Kina än vad det är i Europa till exempel? Eller liksom, vad är de kulturella skillnaderna?
Det är en stor fråga.
Men de är
jättestora. Ja. Alltså jag kan väl säga så här, det här är ju mitt perspektiv. Mm. Kineser har byggt upp sociala strukturer under tusentals år. De är mästare på det.
De är det, ja.
Medan vi i Europa... har exakt samma strukturer, vi bara vet inte om det.
Mm-hmm.
Alltså en 20-åring i Kina är bättre än en 50-årig affärsman i Sverige. Jag pratade precis med en kompis i Sverige. Kan man bjuda någon på en lunch för en 1000-lapp och få kontakter som är värda miljoner, och de är tacksamma för att man bjudit dem på 1000 spänn? Vi tycker, ja, vad kul. Alltså du vet, Sverige, ja. det är som en lekplats när det gäller så. I Kina vet man exakt. Pengar är ingenting. Pengar är en väg till målet, och målet är kontakter. Målet är det man kallar guangxi då. Mm. Tjänster och gentjänster och så vidare då. Och det är det som ger inflytande och makt och möjlighet att kunna göra någonting framåt. Sen en annan enormt stor skillnad, och där får jag väl säga då, om vi pratar just om Sverige. Så Sverige är ju lite unikt i världen att vi är väldigt... det här är igen mina åsikter, men de är rätt så...
Det är de vi är här för.
Det är de vi är här för. Alltså Sverige är unikt på det sättet att vi är väldigt lojala mot vår arbetsgivare. Enormt lojala. Du hittar det nästan inte i något annat land. Alltså, jag menar, om någon har snott pengar för att ens barn är sjuka och man måste ha pengar. Alla bara, ja visst, dina barn är sjuka. Men vad har det för samband? Du snodde från företaget.
Just det.
Det gör man inte.
Nej.
Den kulturen har du inte i något annat land. I Kina ännu längre ifrån. Alltså självklart så, familjen kommer först. Familj och vänner kommer först. Företaget kommer enormt långt ner på den skalan. Som det är. Och det gör ju att i Sverige så, om man utgår ifrån att lojalitet till det egna företaget och så vidare är samma som vi har i Sverige, så kommer man bli lurad, alltså garanterat.
Mm.
På samma sätt som att för kineser så måste de ju förstå när man gör affärer här att man kan liksom inte gå till en anställd och försöka bli kompis och sen få extra information på ett sätt, för det funkar inte så i Sverige.
Mm.
Lojaliteten till företaget kommer först och främst. I Kina är det lojaliteten till familj och vänner som kommer först. Har du möjlighet att plocka pengar från någon och du inte gör det, har du egentligen lurat din familj. Det är ändå det perspektivet man ska se det. Alltså, man kan ju ha ett muntligt avtal med någon, men har de chansen att ändå plocka en, och de inte gör det, då får ni utgå från att det här är en vek affärs person, får jag säga.
De har tänkt fel, för de har egentligen inte tagit hand om sin familj på rätt sätt. Alltså, den här poängen du nämnde, den är ju jättestor. Jag har svårt att greppa den, då har jag ändå, tycker jag, gjort en hel del utländska affärer. Men det är ju jättestort det du säger. Men om man förstår det å andra sidan, som du säger, då kan man ju ha en annan förståelse för orsak och verkan. Mm.
Ja, och också varför det, alltså varje steg du tar där man är, alltså, ska man säga, en långsiktig kompis, eller, och det handlar inte just om att kompis, utan det handlar om att man har en långsiktig plan tillsammans. Ju närmare du kommer det, ju mindre risk är du att du blir, alltså, blåst för en kortsiktig affär. Mm. Det är ju samma sak här i Europa. Det är bara att vi liksom har inte formulerat det. Vi har inte tänkt på det. Kina sitter varenda knatte och sitter och drar pilar och mönster och sitter och funderar över vem är närmare, vem är vad. Mm. Jag kan radera upp av de hundratals människor jag har i Kina. Vi skulle alla kunna sitta och bygga pyramider där vi har exakt vet vems relation som är starkare till vem. Mm. Funkar ju samma sätt i Sverige. Det är bara det att vi låtsas om att det inte riktigt är så. Men vi vet ju om att om vi vill ha... Om jag har en grabb som vill ha en praktikplats på ABB, vilka är mina möjligheter att få det? Och vem frågar jag? Och på vilken nivå vågar jag fråga? Alltså, hur nära kontakter? Vi har ju precis samma. Det är bara det att vi har liksom inte formulerat det. Kina vet med exakt, bam.
Där säger man ju i Hollywood, it's not what you know, it's who you know.
Ja, exakt.
Men en sak som slår mig då, som investerar i en del bolag där man kanske går in med väldigt få pengar, kanske via någon typ av crowdfunding-sajt eller bara någon grej. Om det är någon som ska göra någonting i Kina då, antingen tillverkning eller sälja i Kina, då blir det ju ganska intressant att under DD:n eller företagsbesiktningen få någon koll på vad har ni redan för kontakter och vem är det ni känner som hjälper er i Kina.
Och där vill jag bara förtydliga, DD, alltså due diligence. Så alla lyssnare hänger med.
Tack, Ronny.
Om alla vet vad due diligence är.
Det vet de, det har vi gått igenom.
Okay.
Ja, lyssna på det andra avsnittet.
Ja.
Bra, Marcus. Tack för den. Fler sådana. Ja. Det låter på det du säger, att det borde ju då, om jag investerar i ett bolag som inte har varit i Kina innan, då borde jag ta lite tid och fundera på de här sociala strukturerna för det här bolaget och deras kontakter, eller om jag känner någon som kan bidra.
Ja, absolut. Alltså, det är ju där värdet ligger, och det blir fruktansvärt dyrt om man försöker ta sig in i Kina utan att ha kontakterna. Sen är det ju det att också förstå vilka kontakter man har och på vilket sätt och hur de ligger och sådär. Och det är ju ett antal människor då som kanske som förstår det. Kineser förstår det ju definitivt. Då gäller det ju kanske att om man har någon... Alltså, man ska ju ta väldigt, vad ska man säga, kinesiska personer som har pluggat här, som kanske förstår strukturerna både i Sverige och i Kina. Mm. De är ju väldigt värdefulla i sådana här lägen. Sen kan ju de vara jättekassa. Alltså, det, bara för att man är kines och svensk behöver man inte vara duktig på affärer eller vara smart överhuvudtaget. Men man har i alla fall en grundförutsättning som är något bättre.
Ja, i alla fall förstå kulturskillnaden. Vi har ju, i vårt gäng så har vi några stycken personer som både bor eller vuxit upp i Kina och bott där, men sen pluggat på Handelshögskolan här i Stockholm eller arbetat för svenska bolag. Det är ju en enorm värde i guidningen, som du säger, men det låter som man behöver ännu mer, för ibland behöver man ju folk på plats som kan göra saker och ting hela tiden.
Ja, hur är det med det? Ska man ha till exempel ett juridiskt ombud där då? Behövs det? Om man som entreprenör vill starta en business där? För du sa, för undvika lite de här luckorna och fällorna och sånt där. Och om man hamnar där, kan det bli något knas juridiskt? Hur ska man tänka där?
Jag bara,
Marcus ler igen.
Juridisk ombud. Nej.
Eller vem ska man betala, om man säger så då?
det är inte heller betala. Alltså det är liksom, alltså, man får härska och söndra en del. Alltså gör du affärer med någon som har bättre kraft och bättre makt än dig, så spelar det ingen roll vilket juridiskt ombud du har. Du måste se till att det kostar mer än vad det smakar att försöka plocka bort dig. Alltså det är det. Det finns ingen... Alltså i Sverige så är vi så... Vi pratar om det finns någon grundläggande moral i att har vi sagt det här så gäller det, hur mycket den kostar den andra. Men så fungerar ju, och det är inte bara i Sverige, det är i USA också, så skiter de i fullständigt i det. Liksom.
Absolut.
Vadå, det är ditt värde, du är inte värd något längre. Bort med det. Liksom.
Ja.
Medan vi kanske inte riktigt funkar så i Sverige. Och anledningen till att vi inte funkar så i Sverige, om jag nu ska säga det, är ju på grund av att vi har så starka sociala strukturer. Ja. Så var och en av oss som sitter här, vi vet ju om, alltså du och jag har, vet ju inte om vi har träffat varandra tidigare, men vi har ju garanterat 5-6 bekanta.
Säkerligen.
Ja.
Och
bara kolla Facebook.
Ja, det är Facebook, LinkedIn och
vi sen, vet ju att alltså, du och jag känner någon gemensamt.
Ja, det vet vi. Och är man, alltså, är man svensk och är liknande ålder och liknande bakgrund, så har man alltid så att i Sverige så lurar vi ju inte varandra. Mm. För att man lurar alltid en kompis. Ja. Och det slår alltid tillbaks till en. Och gör man det 2-3 gånger i Sverige så är man, är man rökt på svenska.
Så ett litet land där kanske. Men jag håller med, jag utbildar en hel del människor i förhandling och jag vet att du är expert i förhandling också med tanke på att du har varit fram och tillbaka med länderna. Men en sak som slog mig när jag var i Shanghai för några år sedan var att jag och min bror stod och köpslog om priset på en klocka, en kopia.
Ja.
Och efter 45 minuter så var jag nere liksom på ganska låga nivåer. Och då sa jag, då tar jag också en sån där. Och då så börjar de om igen på 2000. Och 2000. Och så här, no, my brother 300. Och bara, yeah, no, new deal.
Herregud, ni ens orkar i 45 minuter.
Men i Sverige hade ju det aldrig hänt. I Sverige bara, okej, ta 2 för 400 då. Eller vad det nu varit. Men där var det verkligen ny affär. Och din bror, fine, men nu är han borta. Nu är du och jag som gör affärer.
Ja, sen är det ju väldigt stor skillnad mellan, alltså, hur, vad ska man säga, det här marknadsdelen.
Ja,
och på generella affärer. Men även, det är lite tröttsamt. Som svensk är det ju tröttsamt. För även om jag har att göra med personer som jag har känt i 10 år och känner väldigt väl. Om jag vill ha 50% så bör jag börja på 60-70.
Mm. Ja,
och som svensk är det så jäkla tröttsamt. Ni vet ju om, måste jag börja på 70, ni börjar på 30. När vi vet om, men alltså vi får köra den
rundan. Vi börjar om igen.
Vi börjar där.
Det är processen.
Annars är det tecken på svaghet.
Ja, det är någonting där. Alltså att de känner att de måste i alla fall ha kämpat liksom, och kommit någon vart med det. Medan i Sverige så lämnar jag ofta fram en deal. Och det här är det som gäller, eller så struntar vi i det.
Du sa också att i Sverige man kan bli rökt om man blåser någon.
Ja.
Hur är det i Kina? Är det okej att bara blåsa folk hit och dit? Det finns alltid fler affärsmöjligheter. Det är så stort.
Ja.
Det är okej.
Du har nätverk.
Ja.
Som man kallar det nätverk. Mm. Och det är nätverk. Och det är lite som om man läser gamla böcker om hur det fungerar i Kina och så vidare. Alltså det är hela grejen liksom. Mm. Och inom det nätverket så anses det lika illa att lura någon eller göra någonting som det skulle göra att lura någon i Sverige.
För det är nära.
Ja, för det är nära. Och nätverket behöver du inte ens gilla varandra. Alltså sådär, men det är samma nätverk.
Man tillhör
nätverk.
Liksom samma gäng.
Ja, man tillhör samma gäng. Ja. Men sen utanför det så är det mer eller mindre, det är skitsamma. Alltså det har inget samband med hur du är som i nätverket, utan din moraliska standard, eller hur man ska säga, din integritet mäts i hur bra du är mot dina vänner inom det nätverket.
Hur är det med mutbrott och sånt där? Är det ett brott eller måste man betala sig upp och vidare? Och hur funkar det?
Alltså det är ju här som är vad ska man säga, att vi har ju, vi är inte fria från mutor i Sverige, kan jag verkligen säga.
Men,
vi vill gärna tro det dock.
Ja, vi vill väldigt gärna tro det, men det är inte ett dugg sant. Alltså, i Sverige har vi bara en väldigt uppbyggd vänskapskorruption som bygger på att gör man någon en tjänst så kanske man får igen det 10 år senare.
Mm.
Men det vet man. Vi pratar inte ens högt om det, men så är det. Och den strukturen är ju liknande i Kina, men Kina är inget, vad ska jag säga, den här strukturen har ju funnits också i Kina i 3000 år. Det som har hänt med Kina, eller 5000 eller hur länge det nu är. Alltså det som har hänt med Kina, det är ju att vi fick ju kommunism, eller vi fick, säger jag det. Men,
du bor ju där, så ja.
Alltså 1950 då, eller 49.
Mm.
Och sen har det ju varit 30 år med liksom bara alltså du vet, total kaos liksom. Och innan dess också inbördeskrig och krig emellan och så vidare. Sen nu har det ju varit 30 år med världens högsta tillväxt igen. Mm. Mm. Och jag menar från någon gång, nu är inte jag historiker, men, men någon gång på 1200-talet fram till 1800-talet hade Kina också världens högsta tillväxt. Mycket mer än både Storbritannien, USA och allting. Mm. Så att tittar man på en kurva så är det bara 100 år däremellan. Som, det är nästan det är en och en halv generation där Kina har varit rätt så kassa. Mm. Och innan dess har de varit bäst i världen, nu är de bäst i världen igen. Och det finns en struktur liksom i det. Det är inte som ryssarna när de kommer in, nu ska jag inte säga illa om ryssar, men liksom alltså, i många andra länder då, ska jag säga, men jag menar där det kanske är mer, vi vill ha 50%, hela affären är sabbad, utan det är mer självklart att det smörjs i alltså sitter du på en position där du har möjlighet att liksom att där du har makt så förväntas det att man delar med sig till den personen, så att säga.
Mm.
Det finns en struktur i det. Det finns
så det är
en
mer som
på,
en gest, kan man säga.
Ja, det är mer som en gest. Man kan väl säga så här att om vi skulle säga motsvarande i Sverige. Mm. Låt säga jag säljer sten och jag råkar känna chefen på Karolinska sjukhuset och han går in personligen och säger, jag pratar med den här killen, han säljer sten, han är bäst. Jag får en order på 500 miljoner.
Mm.
Man kan ju även i Sverige förvänta sig att jag är lite tacksam till den här chefen på Karolinska.
Det verkar ju ganska rimligt.
Mm. Fast hur, i Sverige ska det stanna vid tacksamhet. Ja, nu sitter jag i situationssäcken här med mina fingrar.
Nej, men hur tacksam ska jag bli? Alltså, jag menar även i Sverige. När han ringer till mig sen och säger 3 år senare att min son har precis gått ut handels, har du något jobb till honom? Alltså i svensk moral då, gör jag fel? Alltså gör jag fel då? Alltså vem tycker, om jag då säger, fan heller, jag känner mig inte dig. Han får söka jobb som alla andra.
Men då är det mer relationer, men jag tänker mer jag har haft lite att göra med Asien också av andra skäl, och då har det varit rakt ut pengar på bordet.
Ja,
fast eller jag ska säga under bordet.
Ja. Men det är inte riktigt, det är inte Kina.
Nej.
Alltså det där är ju ett barbariskt sätt att jobba på.
Just det.
Ja, men jag får absolut. Säga, nej, jag håller med, det är fruktansvärt.
Om du skulle säga så här då, att om du vad gör du? Du har 500 container fast i hamnen. Tullen har satt fast det för att någon teknikalitet, någonting som har hänt. Vad gör du? Du sitter där, de bara, nej det går inte, du har fel betecknat. Ja, men då packar jag ur det till nya lådor. Nej, det går inte för du har inte till, du vet så här. Så kan man ju fastna
i alla
myndigheter. Men hur löser man det? Alltså det är inte en summa till tullen, utan då är det i sådana fall att ja, jag går till en lokal advokatbyrå, pratar med advokatbyrån, säger jag har ett problem. Vad är ett legalt problem? Vad är er fi för att lösa det? Och de säger, ja, för 1 miljon i fi advokatkostnader så löser vi det här administrativa problemet. Man betalar 1 miljon, de löser det. Mellan dem eller så är det väl mycket möjligt att de är bara kompisar eller vad som helst liksom. Alltså, och den strukturen finns ju överallt, och det här som gör det så himla svårt att komma åt det, för att det är liksom inte, det är ju väldigt lätt att komma åt det, det är klart att det också finns liksom. Alltså jag menar, för länge sedan fanns det ju nästan om man gjorde inköp så liksom var det 2 bankkonton liksom, det ena då gick till den andra och det, alltså du vet och så vidare, men det är ju, det finns inte längre liksom, för att det är så pass det är så pass mycket koll nu. Det är ingen som vågar.
Det är mer liksom. Transparens och mer reglerat, antar jag.
Ja, transparent vet jag inte. Eller, det är väl mer... ja, det är ju extremt reglerat. Och folk försöker liksom att... de försöker ju komma åt det. För det, är ju, det blir ju en parasit såklart på samhället. Men alltså det är väldigt, väldigt svårt.
Har det lite där att göra? Det är ju generellt ett religiöst land. Har jag fel?
Vad sa du? Religiöst land?
Ja.
Nej, Kina? Ja. Eller hur menar du då? Religiöst?
Nej, jag liksom precis på en dokumentär nu innan vi pratade så att buddhismen är ju utbredd.
Okej.
Det var för att det är liksom dina gravstenar. Så att jag...
ja.
Och då säger den...
Andligt, eller man säger
ja,
så.
Ja, men andligt. Ja.
Spirituellt.
Vänta, spirituellt är
det. Ja, spirituellt är väl bättre. Ja, för religiöst tecken. Ja, i och med att en och samma person kan ju både hävda att den är kristen, muslim och buddhist på samma gång. Och det är ingen som tycker det är konstigt.
Ja.
Okay. Så på så sätt så är det ju ett föredöme för resten av jorden om man ser multikulturellt. Och om den här muslimen kristna går framför ett buddhistiskt tempel, då går den och ber och gör. Alltså varför inte? Det är lika bra. Man vet ju inte om det är de här gudarna som fixar. Så, men de tror på väldigt mycket det gör de.
Ja, men jag tänkte ju så att om man är spirituell och man tror på någonting efter döden och så vidare, att man föds om eller vad som helst, att man ska göra goda affärer, man ska vara schysst. Och då har jag pratat om lite att familjen går ju först och sen kommer företaget, och det är det som de kanske då refererar till, att det är goda affärer var bättre mot familjen först, att då det är bättre karma. Hur har du märkt av det någonting i liksom ett sånt tänk, det spirituella? Jag har varit en del i Thailand och Indonesien.
Ja.
Och då är det någonting som jag kan känna ibland präglar samtal.
Ja,
det är hur ens världsbild.
Ja.
Är det någonting som du märker i affärer? Eller business och det andra?
Hur ska vi... Alltså, de tror ju väldigt mycket, om man ska säga grundtron, det här på att tro på sina anfäder, jag tror. Alltså liksom så här mormor, morfar, farfar, far, att alla de kollar. Och de är ju arga på, men om man alltså liksom, där är det ju bara familjen det handlar om. Det är inte ens, alltså det är familj och vänner som det handlar om liksom. Alltså sen kan man ju känna en väldig lojalitet till företaget också liksom, och sådär. Jag vet inte, jag svarar nog inte riktigt på din fråga.
Nej, du har ju sagt, för jag såg den, eller jag lyssnade på den dokumentären också där om dig, att kineser lägger jättemycket pengar på sin begravning.
Ja.
För du säljer gravstenar även i Kina, eller hur?
Ja.
Vi lägger inte lika mycket pengar på våra begravningar. Det är jättedyrt att begrava någon i Sverige också.
Jag tänkte fråga Marcus om mängdrabatt här sen.
Åh, det är så hemskt. Åh,
gud. Eller hur, Marcus? Två gravstenar, 3-4.
Ja.
Varför lägger man så mycket pengar i Kina just på sin på en begravning?
Det är olika åsikter om det, men absolut det ena är ju det att ens, vad ska man säga, att ge tur, alltså man jinxar det. Alltså att man respekterar sina anfäder, och de är ju lite grann som gudar, alltså de kan påverka en från ett andligt håll, och om man då lägger väldigt mycket resurser på det så är det bra liksom. Och man vågar ju liksom inte lägga pengar på det liksom, alltså så att säga, för det kan ju gå fel. Ja, det kan vara riktigt risigt, alltså har man tjänat massvis med pengar och har en skitig gravsten till sina föräldrar, det är liksom det är nästan säkert att det kommer gå åt helvete, alltså det är liksom inte. Sen är det ju en annan del självklart som är som innan i Sverige liksom, att visar att man är att man har mycket pengar, att man kan lägga mycket pengar på en gravsten. Och man visar också utåt sett, för att i Kina är det väldigt, väldigt viktigt att respektera sina föräldrar och sina mor- och farföräldrar och så vidare. Mm. Så man visar att man är en god människa.
Så det är status också?
Ja, det är väldigt mycket status i det. Men jag menar i Kina får man väl säga, i Sverige har vi ju väldigt mycket att man ska vara goda föräldrar. Att det är väldigt, väldigt viktigt. Men vi kan nog bedöma väldigt många om man är en bra mamma eller bra pappa. Liksom, att det kommer, i Kina kan man nog säga att man är bra dotter eller bra son är nästan mer viktigt. Den fråga jag får ofta i Kina, men vem tar hand om dina föräldrar när du är i Kina? Liksom så. Inte just vem som tar hand om barnen då, om det skulle vara, nu har ju de bott med mig.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Kina, men visst. Mm. Ja.
Till en annan sak, jag var inne lite på det här med fabrikerna innan. Är det reglerat hur många timmar en fabriksarbetare får jobba? Alltså, hur vet man att det är schyssta villkor för de som jobbar där?
Man kan säga att lagstiftningen i Kina är väldigt kopierad från, alltså är kopierad från Europa. Den är rätt så sträng. Den är i vissa avseenden strängare än vad ska man säga, snittet i Europa. Mm. Utan det är just hur den appliceras. Ja. Som inte är inte alls lika strängt. Mm. Men man får nog säga också att idag Kina är inget låg... Alltså, jag ska säga, man får nästan dela upp Kina i ett öst- och västkina. Mm. Precis som vi kan dela upp Europa i öst och väst. Mm. Alltså, jag menar, Sverige och Rumänien är ju inte samma sak. Mm. Och tar du kustlinjen i Kina så är den idag relativt motsvarande Europa. Jag menar, många delar känns och är mycket rikare och andra delar är fattigare. Men ändå liksom, alltså, du men sen går du inåt landet så är det ju väldigt fattigt och det är tuffare för, alltså det är tuffare förhållanden. Men om du jämför arbetsvillkor och löner och sånt där, i alla fall längs med kustlinjen med till exempel Lettland och Litauen, så skulle jag säga att det är bättre i Kina. Jämför du med Sverige så är det fortfarande på sätt och vis bättre i Sverige. Men de förväntas få mycket mer i Kina. Alltså du vet, semesterresor och partyn och hela tiden är det grejer liksom. För alla, annars så slutar de. Och det är också fortfarande en arbetsmarknad där folk kan bara kliva ur fabriken en vecka senare och ha ett nytt jobb. Mm. Det är en väldigt fungerande...
Väldigt rörlig
arbetsmarknad.
Ja,
extremt rörlig.
Ja.
Så jobbjumping är ju en av de största problemen folk har. Att folk hoppar från jobb till jobb ibland 3 gånger om året och sånt där. Speciellt då västerländska företag får ju det problemet att, låt oss säga att en arbetare kan få 3000 kronor då, men så fort de har fått jobbet på IKEA så är de ju värda 5.
Mm.
För att de har jobbat på IKEA och de vet att IKEA har en väldigt stark rekryteringsprocess. Så att bara fått jobbet så är de ju värda mer än den lönen de får på studs liksom. Och det här är ju ett problem hela tiden som de kommer inför.
Nej. Och i Sverige funderar vi på, nu har jag bara jobbat 2 år på det här jobbet, undrar nu för tidigt att byta jobb. En annan fråga jag tänker på, det är att om vi tre då, du och jag och Ronja här, tittar på ett bolag och vi ser att du flyttar hem till Sverige, bor i Sverige och så ska de då börja någon tillverkning eller någon business i Kina. Vad skulle du titta på då som investerare i det här perspektivet? Med tanke på din erfarenhet, vilka skulle vara de viktigaste grejerna som du skulle ha koll på att de hade koll på?
Säg det igen, det första.
En entreprenör, så att vi ska investera i ett bolag.
Ja.
Och med den kunskapen som du har nu, du och jag, Ronja, investerar i det här bolaget. Vad skulle du vilja säkerställa att de här killarna och tjejerna har koll på innan de går in och börjar göra en business i Kina?
Jag sa mer som ett producerande bolag, ja, eller tjänsteföretag.
Ja, men säg ett producerande bolag. Fine. Så att de ska ha en fabrik i Kina. Spelar ingen roll vad de ska sälja. De ska börja en tillverkning i Kina. Vad vill vi säkerställa att de har koll på innan vi ger dem några pengar?
Tror inte de bara åker dit och säljer sig på flygplatsen och börjar vi nu? Ja.
Alltså det är ju att de har ett par stycken med sig som har koll på Kina, som sitter i ledningsgruppen, och att de inte applicerar sina egna teorier som har funkat i massa länder då på det här, för det går alltid åt helvete. Alltså jag menar, IKEA har gått åt helvete, Ericsson har gått åt helvete. Alltså alla går åt helvete, och sen så rättar de till och sen fixar de och sen funkar det. Och problemet är ju oftast det är ju att det, och det här ligger ju i naturen, det är ju starka ledare som får för sig, och man måste nästan gå igenom den här processen av att det går dåligt. Så jag skulle nog säga att jag inte skulle investera oavsett vad.
Men det är bra. Alltså,
jag blir lite svettig.
Åk inte till Kina utan Marcus.
Nej, men inte just. Alltså, och nästan, de hade inte lyssnat på mig heller. Det är ju det som är problemet. Det är klart att om jag satt upp till Kina så hade det ju funkat. Men jag blir rätt så trött. De bara, nej men det där behövs inte, men det blir för mycket. Och sen så blir det ju även så att så tycker de att det är problemfritt, och då tycker de att jag inte har behövts ju.
Ja, just det.
Alltså, det var ju som vi sa, det här var ju inget svårt. Det var ju bara att glida in och
göra det. Ja, för att du går om checklistan och de har gjort en del av det. Eller? Ja, och ibland har man tur också.
Och ibland har man tur, och det finns de som har tur. Och sen så kan det ju finnas de som är väldigt, väldigt duktiga på det. Alltså liksom på olika sätt. Och, om jag skulle investera i något bolag, alltså som håller på i Kina, då är det någon som har varit där ett par år.
Ja. Mm.
Alltså innan dess så är det risken är, alltså om vi nu pratar om hur du investerar, risken absolut är enorm.
Ja.
Eller det är liksom, det är naivt i allmänhet.
Mm. Det är ett kunskapsgap, det är ett kulturellt gap, det är liksom ett socialt gap. Det är ganska mycket som skiljer sig som du beskriver det här.
Ja, det är också, de kan göra allting rätt. De kan bygga upp den mest fantastiska fabrik, men då kommer ju någon och tar den ifrån dem bara. Om de inte har kontakten att stoppa någon från att liksom ta den.
Ronja, jag måste gå och göra ett telefonsamtal just nu. Jag måste stoppa en investering.
Men vad är synen då på svenska affärsmän och affärskvinnor när man kommer över till Kina?
Alltså Sverige har ju en, det är positivt att vara svensk, och det är det ju nästan alla länder. Alltså det är väldigt positivt att vara svensk. Och Sverige har ju generellt sett gott rykte. Sen är det väl det att de ser europeer som lite blåögda och naiva och sådär. Liksom. Många liksom. Och sen kanske de tror lite väl mycket på att de är betydligt mer skickliga än europeerna.
Mm.
Alltså liksom så här, att det är inte så att kineser är i allmänhet, kinesiska affärsmän är ödmjuka och liksom känner att det här är... Nu har vi en lång kunskap från Europa som kommer, utan de tycker nog att det där är gamla ekonomin liksom.
Men det påminner om en annan sak då. Vi ser ju just nu i Sverige ganska många kinesiska investerare som kommer hit till Sverige och investerar eller vill investera i svenska bolag på olika sätt. Och jag har ju sett att med ett antal sådana delegationer och träffat människor, så säga, än så länge har jag personligen inte varit med om att någon har investerat, kanske utav lite utav de här sakerna som du säger, men där får man en känsla att några av dem är extremt ödmjuka. Självklart så pratar vi helt andra volymer och storlekar, så det dyker alltid upp att Kina är väldigt mycket större, men borde man tänka på någonting som entreprenör i Sverige om det kommer kinesiska investerare? Är det någonting annat man borde tänka på där som har med det här att göra?
Ja, det ena är väl att man tittar på helt andra saker än vad vi presenterar i allmänhet.
Mm.
Man tittar på helt andra siffror och värden.
Kan du ge några exempel bara för att illustrera?
Ja, jag funderar över det. Man kanske inte bryr sig ett dugg om vad som kommer fram med redovisning och accounting och allting sånt där. Alltså inte ett skvatt, för man tror ändå inte på det.
Okay.
Utan man vill nog se vad som existerar. Liksom. Alltså, man vill titta på byggnaderna själv, och man vill se lagret med egna ögon. Alltså det som finns, det som syns, det finns. Liksom.
Mm.
Och sen också att man nog mer tittar på potentialen framåt. Och det här är entreprenörer, de vill tjäna dubbla pengarna eller tre gånger pengarna. Mm. De vill inte ha någon sån här, det är väldigt sällan det är, alltså du vet, här har vi 6% och sådär. Och sen så just det här försiktiga i Sverige att vi underdriver, för annars så tror inte folk på oss. Mm. Att vi liksom säger, ja, men det här är en bra investering, här kan du slå 3% över någon slags index. Det skrämmer ju iväg varenda asiat.
Liksom. Jag kan ju säga att vi har ju haft diskussioner om 4 gånger pengarna på 3 år, och det tycker de flesta som jag har träffat, det är alldeles för lite. Det är helt ointressant. Ja. Utan det är 10 gånger pengarna på 2 år, då börjar man tycka att det är kanske lite raljerande, men ja.
Men där har vi väl det igen, att som svensk så menar man allvar med 4 gånger pengarna. Ja. Mm. De tänker att det måste börja på 10 gånger pengarna för att man ska kunna få dubbla eller 4 gånger pengarna. Så att hade man nu presenterat det här med lite tanke på vilka publiken är, så skulle man nog säga att vi tror på 50 gånger pengarna, men om allt går dåligt så blir det 4 gånger pengarna.
Alltså, men där har du problemet. Som svensk, eller jag känner i alla fall, kan man ju inte presentera någonting som man inte tror på själv. Nej. Utan tror jag på 10 gånger pengar eller 4 gånger pengar, då är det jag säger. Men om de tänker att så har 4 menar han 2, det kan jag leva med, men då säger de nej tack. Men som jag hade sagt 20, så har de sagt, men vad bra, det här kan bli 4 gånger. Ja. Det här är ju kanon.
Jag vet. Mm. Och där har vi ju problemet att då känner vi oss som lögnare.
Ja.
Det är ju jättesvårt. Alltså det är megasvårt. Vad ska man göra? Wow. Ska man då säga 20 gånger pengarna? För jag menar, det kan ju också då vara självklart en kines som har lärt sig kulturen i Sverige och då tror på riktigt att vi menar 20 gånger pengarna. Ja. Alltså det beror ju på vad den personen är i sin egen resa att förstå olika kulturer.
Jag tänker så här att amerikanare, min erfarenhet av amerikaner, fattar inte riktigt ironi på samma sätt som svenskarna, men engelsmän är lite bättre. Min fråga, fattar kineserna ironi? Är de ironiska ibland? Alltså har de den typ av humor?
Ja, för nu drar vi hela landet över en kam.
Ja, eller hur? Det är ironiskt. Precis, Marcus tänkte ett seriöst svar.
Jag tror att ironi är inte jättestort i Kina liksom. Alltså det är det inte. Men speciellt är det så att det är enormt. Svenskar är ju jätteironiska.
Ja.
Vi är det hela tiden. Och framförallt är det svårt när man gör det på olika språk. Alltså när man
det är inte ens roligt förutom för mig själv.
Ja, eller de tror de liksom missuppfattar eller att man bara är dum.
Ja, eller hur? Det får jag hela tiden faktiskt. Ja, man bara... Båda två.
Ja.
Ja. Nej, för jag tänkte, om man presenterar någonting kan man säga att det här är 4 gånger pengarna, bättre än Chinese, it's 20 times the money. Men antagligen skulle de missuppfatta det då kanske.
Ja. Vi skickar inte dit dig helt enkelt.
Nej, okej.
Okay. Denna fråga, vi pratade lite om det här på telefon, du och jag, Marcus. Jag tycker det var jätteintressant det här du sa om jämställdhet. Jag tycker vi kan prata lite om det, för du jämförde Kina och Sverige.
Ja.
Jag har massvis att säga om det.
Ja.
Men om vi fattar lite kort.
Japp. Alltså Kina är ett föredöme när det gäller jämställdhet, alltså inom näringsliv.
Mm.
Om man tittar på de personer som har tjänat mer än 100 miljoner RMB, vad blir det, 130 miljoner kronor, på sitt eget företagande är 70% män, 30% kvinnor i Kina. Mm. Jag vet inte vad siffran är i Sverige, men jag tror inte ens det är 1%. Om jag skulle gissa. Jag har läst lite om det. Jag hittar ingen direkt statistik om det. Men jag tror att det är säkert 20 gånger vanligare att träffa en kvinnlig vd i Kina. Det är jätteofta när man är ute på jättestora, alltså stora fabriker med 10 000 anställda. Det dyker upp en 27-årig tjej som vd för hela. Och det är ingen som reagerar på det. Det är ingen som kommenterar
ingen reaktion,
det.
Ingen kommentar. Det är bara business.
Aldrig.
Det är aldrig. I Sverige så är det ju det.
Ja, och även när vi ska anställa ny personal, det är aldrig någon som ens pratar om. Alltså det finns inte. Det finns inte som en diskussion. Det är ungefär som att prata om att om jag skulle säga att nu vill jag ha en lång kille i år. Eller alltså du vet liksom så här. Diskussionen finns inte.
Varför tror du att det är på det sättet?
Jag tror nog att det kanske är det enda riktigt positiva från det kommunistiska arvet.
Mm.
Att liksom då skulle alla vara lika. Det skulle alla liksom lika. Alla samma kläder, alla kvinnor och män skulle göra exakt samma jobb. Allting skulle vara jättelika. Och så de har kanske växt upp då i alltså det är bara en gissning, jag vet inte. Men jag menar om ni och som jag sa till dig här innan, att om du tog 20 stycken kvinnliga svenska kvinnliga chefer som har jobbat i Kina, så kan jag, höll på att säga, offra mitt lillfinger på att, och det var kanske inte så mycket, men i alla fall, på att alla 20 av dem kommer säga att det är betydligt lättare att jobba som chef i Kina än i Sverige.
Mm.
Och att det är en enorm skillnad.
Mm.
Och att det här inte kommer upp i debatten, liksom, det tycker jag är konstigt. Sen finns det ju självklart det här inom politiken är det inte lika jämlikt, alltså i alla fall inte på högsta nivån. Fortfarande får jag ju säga att när jag var nu och träffade en borgmästare som var en tjej på 35.
Mm.
Skitsnygg, i högklackat och alltså du vet allting. Mm. Det är ingen som berättade innan.
Nej, det inte,
och det är ingen relevant som berättade under mötet, och det är ingen som kommenterade efter mötet.
Mm.
De kommenterade att hon var snygg, för det var hon, men det är liksom inget samband.
Nej.
Med hennes roll som
två separata saker.
Ja, två helt separata saker.
Mm.
Och det gör att det sättet att se det på, det jag tror att, jag menar, du har höga chefer som liksom har kladdat hela sin bil, alltså tjejer nu då med Hello Kitty-bilder och sånt där, och det är heller inte, alltså jag vet inte hur man ska beskriva det, men där är det väldigt jämlikt, vilket ju också gör att de har en resurs på alltså 50% mer än vad vi har.
Och det är väl lika
med duktiga människor. Jo. Alltså det finns ingen diskussion.
Nej.
Det är liksom inte, jag vet inte ens om, alltså det är aldrig någon som pratar om det. Nej. Och det är ingen skillnad när vi har olika kandidater, om vi har 100 stycken, det är aldrig någon som ens, du vet, hade jag sagt, men ja, hon är ju tjej, han är kille, de bara, vadå?
Vad är det? Var kommer det ifrån?
Ja, visst, och han har blåa kläder och hon har röda, men nu pratar vi om vem som är bäst logistiker. Inte om, alltså, de kan liksom inte, men det, de kan inte se, de ser inte sambandet med
det. Hur funkar det då när man får barn? Är någon som är hemma?
Ja, det är ju det som är grejen, kanske. Nej, de är inte hemma särskilt länge.
Nej.
De som är, alltså 4 månader är det lagstiftat om, och där företaget betalar. Men de som är i karriären är ofta bara hemma en månad eller sådär. Och sen är det då ju farföräldrar, morföräldrar som tar hand om barnen.
Det är en annan struktur liksom.
Ja, och det förväntas så. Och det förväntas lite grann också att en graviditet ska överhuvudtaget inte
påverka.
Det är en privat sak liksom. Ja. Alltså det har ingenting med...
Du får spy papperskorgen på din egen tid.
Ja.
Ja.
Så blir det ju. Och det här är ju... ja, så är det.
Så vad tror du, vad kommer hända nu då med Kina i framtiden?
Jag får ju säga i för sig, när det gäller Kina så ska inte jag spå någonting. Alltså jag har trott sedan 98 att nu tar det här stopp snart.
Mm.
Det kan inte fortsätta så här. Det är helt omöjligt, och jag har sagt att inom ett år nu så kommer det braka ihop.
Mm.
Och jag får ju säga att jag har haft fel. Alltså någon gång måste man ju säga att man verkligen har fel. Alltså nu är det 2016, nu är 18 år senare. Och jag bara, ja, men nu snart händer
det. Ja, det är dags
att eller hur? Men å andra sidan, någon gång kommer de ju ha en liten dipp. Eller inte, vad vet vi? Alltså du vet, det är ju möjligt att om 10 år så åker... vilket väl är ett skrämmande scenario som jag ser det. Att kineser åker till Sverige och konstaterat att vi har... bränsledrivna bilar och att de åker på marken och att de inte har att de kör bilarna själva i Sverige och sånt där. Och du vet, turistresor som vi åker till länder och konstaterar att man rider på åsnor eller på hästar och sådär. Och det är väl ett scenario som jag faktiskt ser framför mig. För det går så fruktansvärt fort allting, och de kör igång allt. Jag är relativt övertygad om att inom 3-4 år så kommer det vara en stor stad i Kina, en riktig stad i Kina, som kommer förbjuda alla bränsledrivna bilar och bara ha elektriska bilar. Och snart kommer det här med automatiska bilar och så vidare. Ja. Och så vidare.
Alltså liksom... Väldigt progressivt. Väldigt progressivt.
Så det är bra att köpa Kina-fonder?
Alltså det är väl...
Nu satte jag det på botten, om inte meningen.
Ja. Tvärtom. Alltså Kina har ju ett problem. Alltså i och med att börsen där, nu är inte jag är ingen börsplacerare. Nej. Liksom. Så jag vet inte, för att jag vet ju att man har räknat hem väldigt mycket utav de potentiella vinster som sker framöver redan. Och på något sätt så är väl det i Kina, har man redan räknat med att Kina ska gå fruktansvärt bra de nästa 10 åren. Mm. Så att om det går bättre än vad folk räknar med eller sämre, det vet jag inte.
Men är framtidsförhoppningarna väldigt stora generellt med befolkningen i Kina, eller hur ser man på framtiden om man sitter hemma och snackar?
Nej, de flesta är ju helt övertygade om att det kommer fortsätta och bara bli bättre och bättre. Mm. Det är miljön som man är orolig för. Och som man pratar mest om när det gäller att det är så skitigt och att det är så dålig luft och att det är det man måste satsa på. Att den ekonomiska utvecklingen, att man själv kommer vara betydligt rikare om 5 år än vad man är idag, att ens barn kommer ha det bättre än en själv, förutom miljön, känner nästan alla sig övertygade om till och med. Liksom. De har ju inte haft någon nedgång. Nej. Alltså de som är 40 år idag har ju bara levt i, vad blir det? Ja, nästan sedan de var bebisar liksom, så har det bara varit 10-15-20% tillväxt om året.
Mm. Det har varit helt otroligt. Men där ser vi också i Sverige att vi får väldigt många kinesiska investerare som är intresserade av just clean tech. Men svenskarna själva kanske inte, vi är intresserade, vi forskar väldigt mycket i det. Men vi
är mer försiktiga, för det är inte samma akuta behov.
Nej, men här tar man det verkligen på allvar, precis som du säger. Och det märker man i dialogen också, att man vill verkligen säkerställa att miljön och framförallt hälsan fortsätter.
Så nu efterlyser vi här i podden entreprenören som löser problemet med luften i Kina. Då investerar vi i dig.
Ja, tack för det. Men självklart för det är ju det som, ja, det är ju det som vi satsar på. Mm. Alltså det är ju där som Sverige ligger i framkant i världen. Mm. Och där Kina är en enorm köpare utav det. Så att självklart är det så att klarar man att lösa luften i Kina, så är det ju.
Jag vet inte om det spreds en YouTube-video här för kanske ett halvår, ett år sedan, att det var britter som samlade in frisk luft i burkar och sålde till Kina.
Ja, jag vet.
Har du sett den?
Ja.
Jag avled ju av skratt när jag såg det här.
Ja,
och det var ju dyrt också. Det var ju som 50 dollar burken eller någonting för frisk luft från landsbygden i England.
Jag vet. Det här är ju ett sätt för kineserna att ge kritik till sin regering.
Mm. Mm.
Alltså du vet, när man ger någon, det här var ju en nyårspresent som åkte runt till olika människor, och det här är ju en förtäckt enorm kritik mot luften i Kina, när man köper engelsk lantluft för 500 spänn.
Subtil kommentar.
Ja, det är ju en subtil, det är ju inte... Det är ju självklart inte så att de tror att det är riktigt, men det var ju ett, och jag tror att de burkarna idag är värda ännu mer för att det blir ett samlingsobjekt liksom. Det är ju roligt, det är ju fortfarande jättekul ju, att ge någon.
Men det är ironi, alltså på tal om ironi, det är lite kul.
Ja, det är ju jätteroligt. Ja, det är ju liksom,
ja. Ja, vad roligt. Tack jättemycket Marcus för att du kom hit.
Ja.
Ja, jättetack. Jättekul att träffa dig.
Verkligen roligt.
Trevligt att vara.
Tack för att ni har lyssnat idag på Investpodden. Glöm inte att besöka oss på investpodden.se eller på vår Facebook-sida och klicka prenumerera på iTunes och i SoundCloud. Ha det bra!
Vi ses snart.
Hej då!
Hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.